ber i ditt namn. Amen. Tack Rebecca och Johannes, var nästan som en hel orkester fast ni bara var två. Ni var så duktiga av er. Hälsningar från Närpes, jag var dit. Och röjde lite, jag och Lilan haft lite korståg där i Närpes sista veckorna. Jag var där och jag tror att de tycker lite mer om mig än förra församlingen jag besökte. För jag såg i min dagbok att jag var senast i Närpes 2009 och predikade. Och när jag var i Kvävlax då veckorna innan, då var det där tidigare 2004. Så det verkar inte som att någon vill ha mig så jätteofta och predika, men man tar ju vara på det när man väl är där då och ger hjärnet. Så ta emot hälsningen från Närpes. Och jag vill predika om namnet Jesus idag. Jag sa det i Närpes allt en viss stund innan sionisterna vaknade till liv. Men jag vill predika om namnet Jesus och vi tar texten från Apostlagärningarna 17, en av mina favoritstycken faktiskt i Bibeln. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och de skrek. Nu är det här också, det som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung som heter en som heter Jesus. Det finns många intressanta aspekter i texten. Man vet att det är ganska illa ställt. Man får med sig en del onda män från gatan. Har ni någon sådana era kvarter? Man vet att det är fara och färden när man ser ut genom fönstret. Aj, 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 de onda männen är på väg. Och så släpar de är på jakt efter Paulus och Silas. De har ju predikat en stund där i tidigare kapitel och varit i fängelse. Men de kom ut ur fängelse och fortsatt predika som en god broder. De var, eller bröder de var. Och de hittar inte de här personerna. Då ger de sig på den här stackars Jason då och tar med sig några av hans polare. Och så står det, de släpade dem. Det var så där hårda tag på den tiden. De drog sig med dem till stadens styrande och står det att de skrek. Jag vet inte om det har haft att göra med många skrikande människor i ditt liv. Men jag vet, när någon som skriker mig i ansiktet, det är sällan de är glada. Det är sällan de vill uppmuntra mig när de skriker, utan det är oftast att man har gjort någonting fel. Och oftast är de minderåriga också som skriker till mig, och oftast också barn och släkt med mig. Och så säger de att deras anklagelse är desta. Nu är det här också det som har vänt upp och ner på hela världen. Och jag som har tagit emot dem. Och det gör tvärt emot kejsarens påbud, inte bara ett utan allihop. Alltså är det någon som har syndat mot hela katalogen på en gång. Men deras huvudsynd är denna, att en annan är kung, en som heter Jesus. Och det är denna Jesus jag vill predika om idag. En del funderar, när ska du predika några svårare saker? Men du brukar alltid säga, jag kan ändå inte göra det. Så kanske någon gång kring pensionen. Kan jag dra något riktigt svårt för dig och mig i vår mysförening Svåra predikningar RF. Men idag håller vi oss enkelt evangelium om Jesus. Och jag ska vilja tala om det specifika namnet Jesus. Det är något fascinerande med namnet Jesus. Det är som att världens grundvalar skakar när man talar ut namnet Jesus. Det är genom det namnet som människor idag blir kristna. Det är genom det namnet som människor dagligen idag, 2023, får uppleva helande mirakler, till och med uppstå från de döda. Namnet Jesus. Och det är genom det namnet som miljoner människor över världen finner hopp, frid och framtidstro. Namnet Jesus. Jag tycker det är fascinerande hur ett namn kan göra stor skillnad. Hur många mirakler hörde att äga rum genom Napoleon? Eller Caesar? Jag hörde om en predikant, jag läste en bok när jag var ganska ny i tron och tyvärr har jag glömt bort vad den boken hette. Men i den boken så berättade författaren att han var predika i ett land där någonstans långt borta. Och så ska han överbevisa publiken om att Jesus är den rätta vägen till Herren. Så han tog upp en sjuk människa på scen. Och så först så bad han för den sjuka människan ett annat namn. Jag har inte kommit upp i den frimodigheten ännu. Och ingenting hände. Och hela publiken tänkte, ja men ingenting. Men sen efteråt så proklamerar han för samma person namnet Jesus. Och människan blir på en gång helad. Så tycks ju ha en skillnad på vilket namn vi proklamerar och talar ut. När vi ber människor den så kallade frälsningsbönen så säger vi ofta att Jesus ska bli Herren. Det händer någonting när en människa utbrister namnet Jesus i desperation och i längtan. Någonting som inget annat namn förmår att göra. Så det händer när Jesu namn utropas och proklameras. Det är någonting fantastiskt med just det namnet Jesus. Jag går in en text som jag nog har någon gång använt tidigare. Men jag tänker när Jesus sänder ut sina lärjungar i Lukas 9. Står det så här. Att Jesus kallade samman de 12. Och han, alltså Jesus, gav dem makt över alla onda andar. Inte bara en eller två, utan alla. Och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Ibland 2023 när vi predikar och lyfter fram Bibeln så glömmer vi bort att en stor del av Jesus tjänst var av övernaturlig karaktär. Och vi ser att när Jesus sänder ut sina lärjungar för att förkunna Guds rike och i samband med det ger han också dem en övernaturlig makt. Ni som har läst det i Bibeln så märker vi att Jesus har lärjungarna med sig. Men det är först från det kapitlet 9 framåt som lärjungarna själv börjar skapa lite oreda och vända upp och ner på världen där de gick fram. Och jag anser så här att det är centralt i hela missionsbefallningen att du och jag behöver inse att uppdraget vi har fått från Gud är av övernaturlig karaktär. Och det ges till oss och vi får det genom att vi går i hans auktoritet som han har beklätt oss med. Det kan hända att det blir en överraskning för dig det här. Men det är inte samma sak att gå Jesu missionsbefallning som att gå i skola. Eller jobba. Eller klippa gräsmattan i tro snart. Eller skotta snö som man gjort alldeles för mycket de sista 2 månaderna. Det är inte samma sak. Utan det uppdraget, när jag säger, eller när du säger till dig själv att du måste i skolan imorgon bitti, det är inte samma sak som när Jesus säger till dig, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. För i skolan sitter du och knegar och svettar, i alla fall när jag gjorde på min tid. Knegar man och man svettar så man hoppas det ska gå bra i studentskrivningen som den har varit och så vidare. Men det hänger ju på att du lär dig och du lär dig och du gör. Om du jobbar så får du dit och du gör ditt bästa. Nu kan det hända att du ber för någon skruv och någon dataprogram som inte vill fungera. Det har jag gjort väldigt många gånger i mitt liv, kan jag medge. Men för det mesta när vi utför ett jobb eller går i skolan så gör vi det med vad vi kan. Nu kan du använda den heliga anden och fuska lite med honom. Jag skrev någon studentskrivning där, måste väl medges. Men det var en annan sak. Men det är inte samma sak när vi har att göra med Gud och får hans uppdrag. Han förväntar sig av dig att när du går ut med missionsbefallningen så gör du det med en övernaturlig injektion av den helige ande. Han förväntar inte sig att du ska göra missionsbefallningen i din egen kraft utan enbart med hjälp av Guds kraft och med hjälp av namnet Jesus. Det är oändligt viktigt att komma ihåg att när det kommer till det himmelska uppdraget så ska det inte genomföras med det här, utan med det där. Den kraften du och jag får i namnet Jesus. Jesus var en ganska god pedagog. Han anses vara en av de främsta någonsin inom det området. Så jag tycker det är ganska fint att se hur Jesus sänder ut lärjungarna genom att se vad han gjorde innan han skickade ut dem. Och då kan man gå tillbaka ett kapitel till Lukas 8. Lukas skrevs ju kronologiskt, historiskt sett. Det är inte Matteus. Matteus skrevs ju att man tog vissa ämnen och klumpade ihop dem lite efter varann. Men Lukas såg det som att det var väldigt viktigt för honom att det kom i rätt ordningsföljd det han skrev ner. Så vi finner fem saker som Jesus visar i Lukas 8 som han är med om med sina lärjungar. Och låt mig nu snabbt rabbla igenom dem. För det första så kallar Jesus in människor i hans familj. Vi ser det. Han säger någonting i stil med att de som hör mina ord så kommer in i Jesu egen familj. Så när Jesus är ute och han får någon gång en förfrågan, jo, om du har morsan här på besök, så svarar Jesus, vem är min bror och min mor och min syster? Jo, det är den som gör min himmelske faders vilja. När vi har med Jesus att göra så är vi inte bara hans lärjungar, utan du blir en del av Guds familj. Som Romarbrev 8 säger att vi kan säga Abba, fader. Vi är Guds barn. Jesus var inte en mästare som många andra som distanserade sig och skulle ha den här makten och se på sina följare med kikare. Nej, han var en sån som drog hela tiden människor närmare sig. För det andra, bara snabbt gå igenom de här, så har vi den fascinerande historien utgående från vilken text det predikade Närpes idag, när Jesus stillar stormen. Och där är kontexten att Jesus sände ut egentligen, han sa följ mig till lärjungarna, så drog de ut på båt. Och väl där ute så får de här fiskarna lite panik, de här professionella fiskarna, för de sa vi håller på att gå under. Och Jesus sov. Har ni varit med om det någon gång? När det stormar i ditt liv och så upplever att Jesus sover. Men då ska du göra som lärjungarna, så att de väckte Jesus. Tycker jag är ganska frimodigt. Så om de väckte Jesus kanske då kan göra det om du upplever att Jesus någon gång snarkar. Vilket inte han gör. Men han gjorde då. Men då står det i den situationen där de var rädda och skrek och hade sig att vi går under. Så står det att Jesus han ställer sig upp och talar strängt till stormen. Och så blir det stilla. Tänk att han Jesus som kan tala till dina stormar. När du tror att du går under så kan Jesus ställa sig upp och stilla stormen i ditt liv. Det är den Jesus vi har att göra med. Sen väl vidare, nummer tre, så stöter Jesus på den här mannen som har den här anden i sig. Som lever bland gravarna. Det står de har försökt kedja fast honom. Han var naken där och sprang upp bland gravstenarna. Och det slutar med, efter en liten diskussion och konfrontation, så står det att Jesus befriar den här mannen. Och mannen han blev så lycklig så han gick, det står att han gick vid omkring och utropade vad Gud hade gjort för honom. För det fjärde så står det att Jesus helar en kvinna som har varit sjuk i 12 år. Hon var så svårt sjuk att hon har blivit helt fattig på kuppen. Hon har försökt lägga ut alla sina pengar och det står att det har bara blivit värre med henne. Och så innan den där historien har Jesus fått höra om en synagogsföreståndare Jairus som har en dotter på 12 år som håller på att dö. Så Jesus är på väg med hela karavanen då till den här familjen, till den här svåra situationen som fanns där. Men när kvinnan på något sätt så tar tag i Jesus på vägen och nafsar tag i hörntofsen. Och vad händer? Det står att kvinnan blev direkt frisk. Och det blir den intressanta diskussionen när Jesus frågar, vem rörde vid mig? Och det var ju full trängsel där. Jag var en gång på julöppningen i New York. Black Friday och det var typ 10 000 som skulle in i affären samtidigt. Och inte vet jag vad jag gjorde där, men där var jag. Och jag kan tänka mig ungefär samma läge när Jesus är på sitt omringad av hundratals människor som håller på att tränga sig på honom hela tiden. Och så frågar Jesus, vem rörde vid mig? Kom ihåg, det kan vara skillnad på att röra och röra. Evangelium och Gud är tillgängligt för alla, men det är inte alla som vill ha det. Kvinnan ville ha det. Kvinnan rörde vid Jesus och blev frisk. Det står att hon bekände vad som hade hänt, hon gick darrande fram, står det. Kan vara lite darrande ibland och proklamera sin tro på Gud. Men det är alltid värt det. För när kvinnan hade gjort det så utlyste Jesus frid över kvinnan. Var frisk och fri från din plåga, står det. Så det kan vara darrande att komma fram till Jesus ibland och stå upp för honom. Men när vi gör det så går vi aldrig med darrande steg därifrån. Vi kanske går dit med lite skakande knän. Men vi går därifrån i frid och med glädje. För det femte så har vi den tragiska situationen då att kvinnan eller den där flickan dör. De kommer fram till Jesus och säger att stör inte honom längre. Hon är död. Och Jesus svarade då, jag undrar om jag också skulle reagera på samma sätt då, att hon inte död, hon sover. Och de hånskrattade åt Jesus och Jesus blev frustrerad över dem alla. Så han lagade iväg dem allihopa och bara hans närmaste vänner fick komma med. Och så går han in till flickan som ligger död och så uppväcker han henne från döden. Namnet Jesus. Som är över alla andra namn. Och jag tänker att vi kan då notera att Jesus visar upp nästan hela Guds arsenal på det sättet. Han visar att Jesus har makt över din frälsning eller din räddning. Han har makt över naturen. Han har makt över andevärlden, över sjukdomen, över döden. Till och med över döden. Och i den här kontexten, det är det här som lärjungarna själva, de är ju med på hela den här resan. Förutom då sista punkten, där var bara de tre närmsta vännerna med. Men han tar ju med sig lärjungarna på den här resan för att visa, så här ska ni göra. Det här kan jag, nu kan ni det också. Ganska enligt mig ett pedagogiskt fint sätt att lära folk, det är att först göra samma sak själv. Jag är en sån där som, om jag får någon svår uppgift på mitt jobb och så ska jag känna mig väldigt konfunderad. Så jag lär mig mest om någon visar mig hur jag ska göra. Gör så här. Se på någon video eller någon kommer att säga hur man ska göra etc. etc. Så jag tror Jesus sätter ganska fint där. Att han först drar igenom hela katalogen. Edlos eller vad det var, inte Edlos. Men någon, han drar igenom alltihop och säger, gör ni så som jag har gjort. Och så sänder han sen ut lärjungar och säger, nu har jag checkat iväg att vända upp och ner på hela världen. Hur ska ni göra det? Jo, exakt så som jag just visade er. När Jesus i samband med missionsbefallningen utbrister att han har fått all makt på himmelen och på jorden, så menar han att det är utgående från det perspektivet som du och jag sänds ut på det stora uppdraget. Och jag tror att det uppdraget som du och jag har fått, det är inte så att du har sluppit det, utan vi alla har det i någon form. Så blir det betydligt enklare om du fattar vem du har med dig. Vilket namn bär du på din insida? Vem har räddat dig? Namnet Jesus. Du har med dig kungarnas kung och herrars herre. Du har med dig honom som döden inte kunde hålla och som för alltid har besegrat den samma döden. Du har med dig honom vars hand får de onda andarna att beva, vars ord får sjukdomar att lämna kroppar och som stillar alla stormar. Du har med dig honom som det står att hålla galaxerna i sina händer och honom som inför honom alla knän en dag ska böjas. Och Jesus sa i missionsbefallningen så här, att han är med dig alla dagar. Han är med dig. Jag är inte med dig, tack och lov. Men vi tröttnar nu på ganska snabbt, tror jag. Men då är det Jesus. Att du kan uttala namnet Jesus över svåra situationer. Jag känner på något sätt att man blir mer beroende av det här namnet Jesus ju äldre man blir. Och man blir lite, det kan man ju inte säga redan, men man känner sig bara lite skröplig. Men så känner man ändå, som Paulus säger, att även om yttre människan bryts ner så förnyas den inre. Man känner på något sätt att det här går inte själv, utan jag behöver hjälp från Jesus. Och så märker man att trots att hur skröplig man kan känna sig, så märker man att samma kraft verkar fungera i namnet Jesus fortfarande. Att människor blir fortfarande helade, människor blir fortfarande räddade, människor blir fortfarande för att uppleva syner och drömmar och mirakler och hela himmelska paketet. Allt det genom namnet Jesus. Det är inte tänkt att du ska göra det här uppdraget i egen kraft. Och därför jag komponerar en mening ihop som är så svår att säga. Att det är onaturligt att naturligt göra detta uppdrag utan övernaturlig uppbackning. Att det är onaturligt att naturligt göra det här uppdraget från Jesus utan övernaturlig hjälp. Vi behöver hjälp. Du och jag, det är inte tänkt att du ska göra det. Men vem har räddat ditt liv? Hur blev du kristen om du har blivit den? Var det inte genom namnet Jesus? Jag hoppas det i alla fall, annars får du bli kristen på nytt. För det är bara genom namnet Jesus som det går. Och som vi har tillgång till idag. Och vi ser senare i Lukas 10 att de 70 lärjungarna, det står att de kom glada tillbaka. Och märker nästan på dem, lite förvånade att det fungerar. Har ni tänkt på det någon gång? Att du blir förvånad över ett bönesvar. Och hur fungerar det på riktigt? Nu har vi bön och fasta på gång här i församlingen. Så sen på påsken när vi drömmer om 100 ungdomar som ska få möta Jesus. Så efteråt blir man lite förvånad. Oj, det fungerar. Jag menar, vi har ju valt det här livet med Jesus för att det fungerar. Och du ska förvänta dig att det fungerar när du ber. Du ska förvänta dig att det händer övernaturliga saker när du lägger händer på en svår situation. Jag vet inte hur man gör det, men abstrakt i alla fall. Det här kan vara din svåra situation. I Jesu namn börjar fungera. Att vi går med en sån tro på att Jesus är med dig. Namnet Jesus som är över alla andra namn. Det står det landar snart. Rebecka, Johannes, ni får över här just. Det står om dem. Att de var lite arga då på Paulus och Silas, den där första texten. Att nu är det här också. Det som har vänt upp och ner på hela världen. Vilka världar har du vänt upp och ner på? Har du vänt upp och ner på någon värld? Och så får hälften av pingstvänner trauma och ångest. Det är inte det du ska få. Du ska få en större iver och glädje. Det finns mer från himmelen. Det finns ett namn, Jesus, på något sätt inristat i ditt hjärta. Du kan använda det namnet för att möta alla motgångar och motstånd och hela paketet som kommer emot dig. Men inte genom ditt namn. Inte genom dina gärningar, inte genom Sions namn, utan bara genom Jesu namn som det går. Vems värld ska du vända upp och ner på? Och låt mig nu landa min egen life story som ändå jag vill återgå till nu som då. Hur jag satt på kaféet i Vasa. Mitt under min tid som var mest mörk och självmordsbenägen. Hur någon kom fram till mig och började berätta att det finns en annan väg. Det finns ett annat namn. Mitt liv började inte stå 1980-1998 på en gravsten i Vasa. Det kan stå 1980-himlen. För att någon kom till mig, såg mig, berättade om Jesus. Och vände upp och ner på min värld. Det var inte namnet Rasmus. Det var inte namnet Philadelphia kyrkan Helsingfors som vände upp och ner på mitt liv. Det var namnet Jesus. Det enda namnet som kan rädda oss, det är namnet Jesus. Han har en hel arsenal redo och tillgänglig för er allihopa och inklusive mig. Och vad vi behöver göra är att förstå det och ta emot det. Tänk om vi skulle få en armé med en par hundra trosfyllda människor som ska gå ut i Vasa och vända upp och ner på den här stan. Inte för att vi vill ha de onda männen hit, men vi vill se att Jesus och hans rike ska komma ännu mer till Vasa. Har du mött honom? Har du mött Jesus? Har du fått erfara hans kraft? Den helige ande? Kanske du har några utmaningar. Du behöver någon som vänder upp och ner på din värld idag på ett positivt sätt. Vi vill be för er. Och när Rebecka leder oss i lovsången om namnet Jesus, tycker du ska komma hit fram och få del av hans kraft genom vilken räddningen för dig finns. Tack himmelske Fader, Herre, att vi bara får lyfta upp namnet Jesus mitt i våra liv, Herre. Då finns det ett namn som är över alla andra namn, Herre. Och på samma sätt som du stillade står.